Vi får möblera om lite. Ja, den tekniken. Men nu har jag trasslat in med rejält. Ja. Den vägen, va? Jajamän. Nu så. Ja. Nu har jag gjort mig fri från alla band. I fria församlingen i Linköping. Och jag har sett fram verkligen emot att få komma hit. Härligt att vara i en fri församling. Jag har rest sista tiden i många olika samfund och sammanhang. Det har inte varit så vanligt för mig genom åren, men det har blivit så på sista tiden. Och jag har träffat fria kristna i samfunden också. Men det är lite speciellt att vara en fri församling, tycker jag. Det är nämligen så här att just det här med den fria församlingen. Jag ska förklara här. Jag tänker tala lite grann om det här vid de här två passen. Jag har studerat det här under en tid och verkligen, jag har skaffat mig massor med böcker och läst. Jag är så intresserad utav den fria församlingens historia. Så att från apostelgärningarna och framåt så har jag läst och jag tycker det är så fantastiskt att se de här församlingarna som har uppstått på så många olika platser, som då har stått fria ifrån liksom institutionskyrkan då, och varit, kan man säga, man har sagt vi måste åter till Bibeln, vi måste tillbaka till det som var i den första församlingen, och så har man liksom läst och så har man förstått att det är så här det ska vara, och så har man då hittat sin modell i Guds ord istället för i de märkliga påhitt, alltså som har kommit. Du vet att vi människor är så, vi har sån enorm fantasi och kan hitta på så väldigt mycket, så att när den helige ande viker, då kommer det ena efter det andra. Och det är inte klokt när man tänker tillbaka på historien och ser på allt som liksom har byggts upp, allt det som liksom finns av alla dessa, allt som kallas kristet. Och så går man tillbaka och så tittar man på Jesus och lärjungarna och liksom, finns det några beröringspunkter, undrar man. Liksom, om någonting har blivit liksom den absoluta motsatsen till det som var själva originalet, då är det ju inte, som man säger, en utveckling, utan då är det ju ett avfall. Och jag ska tala lite grann om det, men först vill jag berätta att jag har några DVD här. Det här är alltså fyra TV-program som jag har haft, och det tar upp då det som handlar om den yttersta tiden. De har gått på kanal 10 för någon tid sedan, och jag är väldigt glad för all den respons som vi har fått från de här programmen. Jag tar upp sånt som kanske är vissa saker som inte andra tar upp. Talar om sånt som en del tycker är känsligt, men jag tycker vi behöver kunna tala om det som händer. Och så att de finns där ute, och det är fyra stycken för 200 kronor. Sen är det så att min fru sjunger. Hon har väl gjort en 30-tal CD-skivor genom åren, och det här är de två senaste. Vi säljer dem för 100 kronor styck. De kostar 189 annars, men vi säljer dem här för 100 kronor styck. Ja, och jag skulle vilja börja med att läsa ifrån Judas brev. Ifrån den tredje versen. Då står det så här. Jag börjar i mitten av versen, att Judas han säger här att att han finner det nödvändigt att skriva till er och uppmana er att fortsätta kampen för den tro som en gång för alla har överlämnats åt de heliga. En gång för alla har överlämnats. Och jag tycker det är så fint. Jag tror Gud, han vet precis, han visste där på 30-talet efter Kristus, så visste han precis hur församlingen skulle se ut. Han behövde inte ett antal hundra eller tusen år för att det liksom skulle utvecklas och bli det han ville, utan han visste precis hur det skulle vara. Därför kommer församlingen. Vi ser efter pingstdagen och andens uppfyllelse. Det står att det kom från himlen. Ett dån, och alla fick tungor och eld på sig och de blev fyllda av den heliga ande. Och så ser vi församlingen liksom födas. Jag är inte säker på om det är själva födelseplatsen, men vi kan säga så. Vi ser den kommer där i Jerusalem, så växer det fram den här fantastiska gemenskapen. Och det som sker där, allt det här enkla, det är enkelhet, men det är samtidigt så är det en enorm liksom kraft. Det är någonting som liksom hela Jerusalem till att börja med, men sen hela den då kända världen påverkas utav detta. Och när de här apostlarna som har blivit fyllda av den heliga ande kommer till nya städer, så säger man liksom, då går ryktet, nu kommer de hit också, de som har vänt upp och ner på hela världen. Och den kraft och det som fanns där när den heliga ande hade fallit, det tror jag, det är det. Det är så Gud vill ha det. Vad som skedde egentligen, det var ju det att så småningom så kom det nya generationer. Och om det var Guds barnbarn eller vad det var, men man började liksom, när det här som de här första generationen hade gått förlorat. Du vet, om allting är så enkelt, så blir det ju torftigt om det som har varit själva livet, det som har varit allt, helt plötsligt är borta. Då blir det tomt och torftigt. Då kan man liksom hålla sina tal och sjunga sina sånger, men det känns väldigt torrt och tråkigt. Och vad som skedde då, det var det som har skett i alla tider. Då kompenserar man. Då måste man ha någonting annat. Har vi inte anden, så måste vi ha någonting för liksom det som kan stimulera de själsliga sinnena. Att vi kan få liksom synintryck, och vi kan få olika saker som vi kan liksom påverka våra sinnen med. Då behöver vi bilder och skulpturer och vackra liksom fönster i olika färger, och prästerna kan ju inte se så där enkla ut liksom. De måste ju ha speciella dräkter, och det måste ju broderas och grejas och ordnas, och jag tänker vad vi kan hitta på, vi människor. Men och så har du då genom historien, så är det en och annan då som har öppnat Bibeln och läst. Ja, men det var inte så där de gjorde. Så man upptäckte att nej, vi vill ha tillbaka det där som de hade i apostlärningarna. Vi vill ha det. Och så har den här friförsamlingsrörelsen, den som då har ställt sig fri ifrån den här institutionskyrkan, därför att man kände att det stämmer inte. Då kan vi se den genom hela historien. Och det är det som jag håller på att läsa just nu. Och jag är så fascinerad. Åh, jag bara känner, du vet, det är så många idag som säger vi måste söka rötter. Man är så otroligt vilsen, och man har ingen identitet, och man vet inte riktigt vem man är. För det är så väldigt mycket intryck från alla möjliga håll och kanter. Och dessutom så vet du, det blåser många såna här vindar. Och en del de blåser med. Men då är det så fantastiskt att just kunna... Framförallt så är det viktigt, jag menar en del säger ja, vi måste tillbaka till våra judiska rötter, och så börjar man med sådana här ceremoniallagar och annat liksom, och fastnar i det. Andra vill ha katolska rötter och fastnar hos någon påve någonstans. Men vi ska vara rotade och grundade i Kristus. Och jag tycker, varför ska man liksom gå före och efter? Varför kan man inte gå rätt på dit vi ska? Och gå rakt in i boken och se precis, det här är originalet. Här är själva mönsterbilden. Det här är det som visar att säga, här kan vi se. Varför har vi fått den här boken? Varför kan vi läsa om de första kristna? Jo, därför att vi ska se, det är så här jag vill ha det, säger Herren. Amen. Och då är det ju så att vi kan känna, och jag kan känna för min egen del, att det även om man kanske inte har det där prålet och allt det där yttre, så kan man ju ändå känna att gode Gud, vi måste få mer utav den här kraften också. Vi kan inte vara nöjda med kraftlöshet. Vi måste få mer utav det. Och det finns ett sånt sökande i den här tiden. Efter andlighet. Jag hade ett samtal igår som gjorde mig ganska bestört. Det är en vän sedan många år tillbaka. Han bor i Tyskland. Och han började prata om att han ska nu öppna ett sådant meditationscenter, därför att det fanns ett sånt enormt behov av det. Han sa, världen går mot sitt slut, sa han. Och i Eritrea har det inte regnat på 3 år, och snart har de inga pengar så de kan köpa mat. Och så talar han om allt som händer i världen, så han måste öppna ett meditationscenter. För människor måste börja meditera, sa han. Och faktum är att det här är ju jättevanligt. Men varför det då? Varför ska man behöva liksom söka liksom den falska andligheten när det finns en äkta? Är vi dåliga på att saluföra det som vi har blivit betrodda med? Är det så att vi behöver bli bättre på att visa att det finns någonting friskt, fräscht från himlen som vi kan ge till alla dessa hungriga och andligt törstiga människorna i vår samtid? Vi behöver verkligen, tror jag, allesammans få ett rejält möte med honom och få uppleva en förnyelse i vårt andedop och i vårt andliga liv, så att vi kan vara med i den här tiden och bara föra ut detta som egentligen människorna hungrar och törstar efter. Varför då? Därför Gud har lagt ner evigheten i människornas hjärtan. Jag sa att jag vill tala lite om den fria församlingen. Härligt att få göra det i den fria församlingen i Linköping. Och då vi har nämnt här om historien, om rötter och identitet och fri, man är fri från någon till ting. Men det är ju inte så att man är fri så att man kan göra vad man vill. Utan det är en frihet som också handlar om en trohet mot något. Man är fri från någonting därför att man vill vara trogen mot sin uppdragsgivare och herre. Och nu hörde jag, det var ett tv-program. Det var för övrigt Ulf Ekman som uttalade sig. Han sa så här: de karismatiska församlingarna är historielösa. Och som jag uppfattar det, så kan det där betyda 2 saker. Antingen att man inte känner sin historia, eller att man inte har en historia. Det här första, det kan kanske vara sant. Och det behöver vi i sådana fall fylla det behovet så att vi får känna vår historia och se till att vi vet vilka vi är och verkligen kan liksom känna en styrka i det. Att liksom när man i den katolska kyrkan talar om den apostoliska successionen och en massa avfälliga påvar då som liksom skulle vara kontaktpunkten tillbaka till Petrus. Och sen vet man, det finns ju lite olika sådana här, man får inte riktigt ihop det där de här första århundradena. Så att de har det lite krångligt att förklara det där. Men jag tror ju för min del att den här successionen ifrån den första församlingen fram till idag, vi som lever på 2000 år, den, 2000-talet, vi kan se den här linjen gå liksom från generation till generation genom de här fria församlingarna. Och de har liksom funnits på många håll och på många platser i Europa. Jag läser och jag fröjdas. Jag läser om vad som skedde i Frankrike, i Tjeckien, i Tyskland, i Schweiz, i Italien och i alla de här länderna. Och bara känner här i mina bröder och systrar som liksom har kämpat den här kampen. Det som vi läste om i början här, att kämpa för den tro som en gång för alla har överlämnats åt de heliga. De kämpade den kampen och de har gått i mål. Och nu är det vi som liksom har fått stafettpinnen för att fortsätta den här kampen. Och fortfarande så är det så. Vi behöver inte titta ut över samtiden och fundera liksom, hur gör man i Amerika och i Australien eller någon annanstans. Utan hur gjorde man i den första församlingen? Det vill vi se. Samtidigt ska vi naturligtvis vara relevanta i vår samtid. Men en del har ju fått för sig när man säger relevant. Då innebär det att bli likformig. Men det finns ett annat ord för det. Och det är konformism. Men de här som jag har talat om som har gått före, de var non-konformister. Alltså det vill säga, de var precis tvärtom. De anpassade sig inte. Utan de blev inte en del utan den samtida kulturen. Utan de blev en motkultur. En counterculture. Och det är det Gud vill att församlingen ska vara. Vi ska vara, alltså, vi kan inte acceptera den moralsyn och den normlöshet och allsammans det som vi liksom ser i vår samtid. Utan vi representerar någonting helt annat. Och vi är frimodiga med det. Vi böjer oss inte under det. Vi anpassar oss inte på det sättet. Ordet relevant, som jag förstår det. Det betyder rätt sak på rätt plats i rätt tid. Då är man relevant. Man har rätt verktyg för uppgiften. Då är man relevant. Så att om man fyller på med mer mörker i mörkret, då är man inte relevant. Utan är det mörker, då behövs det ljus. Det är relevant. Så att det folk som vandrar i mörkret, de ska se ett stort ljus. Och vi är relevanta på samma sätt som vi kan se dessa som gick före. Vi kan tala om Wesley och Booth och allt. De var relevanta därför att i det samhälle där de var och det fanns liksom enorma missbruk och superi och annat. Så kom de inte med mer av samma vara, utan de kom med befrielse för de som var bundna. De kom så att säga med det som de behövde. Det är att vara relevant. Och vi ska vara relevanta. Vi ska inte vara konformister. Vi ska inte slipa ner trösklarna och liksom bli likadana, utan vi ska bli tvärtom och fylla ett behov. Amen. Så att vi behöver liksom inte låta oss psykas utav att vi inte liksom är så där politiskt korrekta och anpassar oss till allt det här märkliga som sker i vår tid. Utan vi är väldigt stolta över att vi tillhör så att säga ett folk och vi har liksom, vi har förfäder och vi har liksom en linje som går ända tillbaka till apostelgärningarna. Vi har, ja, sträck på dig. Vi är fint folk. Vi kan verkligen visa fram vår vad heter det? Släktträd heter det. Stamtavla heter de hundar. Ja. Så att, men det här som vi nu talar om då, att det då blev en friförsamling. Det här blev ju ganska uppenbart redan på 300-talet. Då när så att säga när Konstantin gick in och skulle göra kristendomen då, eller den institutionskyrkans kristendom till en religion, statsreligion. Men det återigen, det är så underbart att läsa om vad som inte fanns i den första församlingen. Det fanns inte en massa såna här saker som man då kan se har tillkommit genom historien. Allt det här bråtet som man har kommit släpandes med. Tänk vad skönt att slippa det. Och bara liksom göra det så enkelt. Att jag behöver inte varken det eller det eller det eller det. Utan jag behöver ett rent hjärta och jag behöver liksom Jesus Kristus. Jag behöver den helige ande. Och sen så kan vi göra det som apostlarna gjorde och vända upp och ner på hela världen. Därför att det handlar inte om att för det första då äga en massa ting, en massa ha att ha titlar, att man tittade ju på de här apostlarna och undrade vad har ni fått er myndighet ifrån, hur de såg ju att det hände saker när de bad för en lam så reste han sig upp och det skedde saker runt omkring och till och med så kunde skuggan falla på människor och de blev friska. Det hände saker. Vad har ni fått så att säga er auktoritet och er myndighet ifrån? Ni har ju inte gått på de här skolorna hos fariseerna och de skriftlärda och inte hos sadduceerna heller. Och vad har ni fått det ifrån? Det grekiska ordet för att de var bara vanliga, enkla människor, det är idiotes. Men det betyder ju inte att de var idioter. Men de var enkla. Och faktum är att Gud tar vem han vill och gör vad han vill. Allt för ofta så har vi liksom förväntat att det ska vara någon stor ledare eller det ska vara någon. Och efter en tid så brukar vi bli ruskigt besvikna. När vi ser att vi har liksom satt alldeles för stora förhoppningar till en människa. Men att just detta, att ständigt vara beroende av den helige ande. Det är det som vi kan se. När vi ser de här apostlarna så ser man detta. Det var en slags växelverkan. Å ena sidan var de ute. Sen kommer de tillbaka till sina egna. Och så liksom ber man tillsammans. Och det står ju om ett sånt speciellt tillfälle i apostelgärningarna 4. De hade blivit förbjudna att tala i Jesu namn. De kommer tillbaka och jag kan tänka att det var lite tungt just då. Petrus och Johannes kommer till sina egna. Man har slagit på dem och försökt att tysta ner dem. De kommer till sina egna, de berättar precis. Och så står det, hur när de då kommer till sina egna så står det att de ropade endräktigt till Gud. Och här har vi den här kraftkällan som jag talar om. Den finns inte i bilder och statyer eller i målningar eller i you name it. Den finns här. Det här är det. Det står inte hur rummet såg ut. Tack och lov, annars har väl alla kyrkor i hela världen sett likadana ut. Det står ingenting om någonting yttre annat än att det var människor där som så att säga bad tillsammans. Och de gjorde det på det speciella sättet som det står här, att de ropade endräktigt till Gud. Det står där alltså i den 24 versen. De ropade endräktigt till Gud. I den engelska bibeln så står det att de ropade i ett akord. I grekiska översättningen så står det symfonio. Och när jag hör det ordet så ser jag en symfoniorkester framför mig. Och jag tycker det är så härligt, för att för det första så är alla instrumenten stämda. Man spelar i samma tonart. Man spelar inte olika stycken. Det är inte någon som sitter och spelar Bach där och Mozart där och Grieg där och liksom de andra håller för öronen. Utan det är alltså olika instrument. Men man spelar samma stycke i samma tonart. Och det är så det liksom beskrivs, den här bönen. Man ropade endräktigt till Gud. Så man hade inte samtidigt en massa olika bönämnen. Någon satt där och bad för det och någon annan bad för det. Utan den överenskomna bönen. Och jag brukar tala om det här när jag kommer till församling. Jag brukar försöka få med det på något sätt. Därför att jag tror att det här är någonting speciellt. Och som vi behöver på ett alldeles speciellt sätt i den här tiden. Därför att Jesus talar om kammarens böneliv. Gå in i din kammare, stäng din dörr. Det är en nivå. Vi måste sköta vårt personliga böneliv. Men just detta med den överenskomna bönen, församlingens böneliv, när man kommer tillsammans, för där talar Jesus speciellt om det. Han säger inte bara till Petrus, som man säger i katolska kyrkan, utan han säger det både i det 16 och det 18 kapitlet i Matteus, att ni ska få, liksom, det ni binder på jorden ska vara bundet i himlen. Det ni löser på jorden ska vara löst i himlen. Det säger han till församlingen. Och det innebär att vi har alltså fått stridsvapen som är så mäktiga så att de kan bryta ner fästen, står det. Därför så behöver vi på ett alldeles speciellt sätt komma in i detta som har med församlingens böneliv att göra. Och förstå att vi får liksom uppenbarelse från himlen om vad församlingens böneliv är. Hur viktigt det är när Guds folk ber. Och man gör det på det här sättet. Då påverkar det liksom hela vår stad och vår omgivning. Och kanske till och med hela vår nation. Mer än det man gör i regering och riksdag. Därför att det är på det här sättet som Gud verkar. Genom, det ser så litet ut. Det ser så ingenting ut. Men så uppenbarar sig Gud. Genom kraften fullkomnas i svaghet. Genom svaga människor som är så överlåtna och bara inte ger sig. De ber som den där änkan som Jesus ger som exempel. De kommer igen och igen och igen och igen. De ger sig inte förrän de liksom har fått igenom det som de ber om. Så att det här är någonting. Och här är vi i vårt land just nu, då vi på ett speciellt sätt behöver mobilisera de här bedjarna. Att komma igång och be naturligtvis enskilt, men också att göra det tillsammans. Och göra det lite mer än att vi bara tar upp de här kanske speciella bönämnena som vi alltid har. Det måste vi göra. Vi måste bedja för varandra. Själavården är väldigt viktig om vi ska orka och fortsätta och be för det andra. Men just detta att vi får tag i det här. Vi ber de här bönerna för vårt land då. Vi ber om genombrott. Vi ber att det som finns här, det är inte slut. Gud har inte skruvat åt kranarna och sagt att nu finns det inte mer kvar här. Utan det finns. Halleluja. Han ger inte anden efter mått, utan det finns det. Och jag vet inte, jag kanske är fanatisk, men jag har vuxit upp i väckelse. Jag har sett vad Gud kan göra genom vanliga, enkla människor. Många gånger har vi varit så enkla så att man riktigt förundrar sig. Tack gode Gud. Det var någon som ingen räknade med. Ingen hade tänkt att han eller hon liksom skulle, och helt plötsligt är de med och bara liksom öppnar upp och får en sån här speciell gåva ifrån Gud. När han ger av sina gåvor till var och en. Sån är Gud. Så han kommer inte att fråga, vad har du för titel framför namnet och hur många år har du gått på skola och ja, hur präktig och duktig och är du? Han frågar inte så, utan han ser till hjärtat. Vanliga, enkla människor som blir såna här hjältar, såna här krigare som är med, och ibland har de fått vara med och bara vinna hela nationer. Halleluja. Så att Gud, han håller på och reser upp de här soldaterna, den här armén i vårt land. Han håller på just nu och det är mobiliseringsorder som har gått ut för i det här landet. Det är mycket som har gått åt fel håll i Sverige. Man säger att Sverige är världens mest sekulariserade land. Men har du tänkt på det att varje gång det har kommit väckelser så har det varit liksom när det har varit som mest kritiskt. När behovet har varit som störst, då har väckelsen kommit. Ja, varför det? Jag tror att det beror på det. Att det har, alltså, när det har gått åt fel håll och det har gått så långt så att man liksom bara börjar undra hur ska det här gå. Då har Guds folk börjat bedja. Jag tror det. När det går för bra så kanske, ja, vi kan bara se på oss själva. Det är många gånger nöden som driver på. Men jag tror att det händer någonting i Sverige. Och jag får lite sådana här rapporter från olika platser. Och man ber i hemmen. Man samlas på i veckodagar och ber och ropar till Gud. Och de här eldarna som liksom tänds i de här husen och lägenheterna runt omkring i vårt land. Halleluja. Jag tror att snart blir det en stor sån här riktig brand över hela landet. Vi ska få se Guds eld i det här landet igen. Men det är ingenting som sker med automatik, utan det handlar om det här. Vill vi ha det så får vi det. Men det som Finney som sa, att det vore dåraktigt, sa han, att gå ut till bönderna på våren och säga: ni behöver inte arbeta, inte behöver ni hålla på ni behöver inte plöja, vad ordet jag sökte, plöja, ni behöver inte harva, ni behöver inte så, ni behöver inte jobba så mycket, kom in i vilan. Gud kommer att ge sig en underbar skörd till hösten. Det är bara att vila och ta det lugnt och liksom, nej, det vore ju dåraktigt, eller hur? Utan det är så, på sådd följer skörd. Och om vi söker Gud och verkligen ber att Herre, kom över oss, kom över vårt land, och börja be liksom med lite annan, lite extra sådär tryck i bönerna och börja ropa till Gud och så känner vi att när vi börjar be så kommer vi in i denna bönens ande, och det är som att den heliga ande ger ännu mera tryck i bönen, och så får vi uppenbarelse också. Då visar Gud specifikt: det här ska ni be för. Han kan också visa att det finns olika fästen som man behöver be för. Så att Gud vill komma, han vill ge till sitt folk denna uppenbarelse så att vi får vara med, halleluja, och bryta ner fästen i detta land. Därför Gud vill att människor i det här landet ska få vara med och se vem han verkligen är. Halleluja, de vill att han ska bli uppenbarad för svenskarna. Att de ska få se vem Jesus Kristus är. Att de ska få ta emot honom. Så att det längtar vi efter, eller hur? Och när den längtan då förlängs i detta, att vi liksom sätter oss i rörelse, och så börjar vi be på ett nytt sätt. Och vi ropar till Gud. Och halleluja. Så står det att bönerna samlas. Det finns skålar där framför Guds tron. Och då samlas det böner där, står det. Det är det som rökelse. Alltså det är inte sådana här som man höll på att säga börjar hosta utav. Inte sån rökelse. Utan det är alltså rökelse som handlar om bönen. Det är en bild. En bild. Inte fysisk rökelse utan en bild. Och det är viktigt. Det är en bild från Gamla testamentet som då i Nya förbundet så betyder det att man ber, Guds folk som ber. Och då samlas det i skålar uppe framför Guds tron. Och så änglarna där och fyller på med mer också. Till slut så blir det fullt i de där skålarna och så vänds de. Halleluja. Så när vi ber så fylls det på hela tiden. Halleluja, det stiger. Halleluja. Roger Larsson sa, sista gången han var på Livets ord, så sa han att den som har varit i elden kan inte trivas i röken, sa han. Och så är det. Vi vill inte ha röken, vi vill ha den himmelska elden. Och det har Gud lovat, det ska vi få. På tal om det här som jag nämnde om våra andliga släktingar och de generationer som ligger tillbaka, så för några månader sedan så var jag nere i Tunisien. Och då det är ju så, du vet att i Kartago så fanns det ju en stor församling de första århundradena. Och nu finns det naturligtvis bara ruiner kvar där utav den staden, men det är ändå intressant. Vi var där i Kartago och vi var vid den här arenan där som då flera kristna hade fått bli martyrer. Och det var så oerhört gripande. Vi kom in i en utav de här det var en sån här fuktig fängelsecell där alldeles i anslutning till den här vad heter det? Teatern eller som Colosseum. Och där hade alltså det finns bevarat, det var två unga tjejer, de var 20 och 21 år gamla som man då hade fångat in. De fick sitta där och vänta. Den ena var gravid alldeles i slutet av sin graviditet. Och den andra då, de satt där tillsammans. Perpetua och Felicita hette de. Och hon fick sitta, den här gravida tjejen, tills hon hade fött sitt barn. Någon släkting tog hand om barnet. Och sedan, så efter några veckor då, så slängdes de ut. Vi gick runt där och tittade var de här vilda djuren då förvarades då på ett ställe och hur man liksom öppnade så de kom ut där och så blev de liksom mat för de här vilda djuren. Och de hade kunnat kommit enkelt undan, de här två tjejerna, om de bara hade tänt rökelse till kejsaren, så hade de kunnat fått leva vidare. Men de bara säger nej. Vi tänker inte vara med och offra till någon av Gud. Jesus är vår Herre. Han är den som har gjort så mycket för oss. Vi kan inte svika honom. Så att de fick vara med om detta som så många andra, så många tusentals andra som har fått gett sina liv i de här fria församlingarna genom hela historien. Det är inte alltid har funnits en sån frihet som vi har idag. Och vi vet heller ingenting om morgondagen, hur den ser ut. Vi ser att det liksom blir trängre och trängre. Och att det kanske kan komma sådana tider igen. Men när jag såg det här, det verkligen blev så. Det, liksom, när man gick där i den där fängelsecellen och tittade, såg de här bänkarna där de måste ha suttit och tänkte mig in i den här situationen, två unga tjejer, och sen tänker på alla dessa tusentals andra som har gått före i de här fria församlingarna som har gett sitt liv för Jesus. Vid det här tillfället, eller det står om en man som heter Tertullianus. Och han satt på en utav de här läktarna på ena sidan. Och han ser det här. Och han blir så gripen när han ser det mod, den glädje som då de här kristna utstrålade. Och han hörde sångerna som de sjöng när de mötte döden. Så han måste ta reda på vad det var som han saknade. Han var en icke-troende jurist, advokat, mycket känd i sin samtid. Men, och så står det att han blev frälst år 200 efter Kristus. Så blev han frälst och så blev sedermera en av de främsta bibellärarna och apologeterna i sin tid. Och han är också en av de här som då bröt med den här institutionskyrkan. Och han blev alltså en ledare i den här fria församlingsrörelsen. Och han slog vakt om att bevara det andefyllda liv som kännetecknade apostelgärningarna. Och han skrev många böcker till trons försvar. Det var Tertullianus. Och vi skulle kunna räkna upp många sådana här som liksom stod fast i den här tiden. Och återigen, jag känner mig så styrkt av att se, halleluja, det går en kedja hela vägen, ända tillbaka till Petrus för mig också, eller för mig men inte dem. Vi har våra andliga förfäder, men framförallt så vet vi att vi kan hämta, vi behöver inte gå omvägen genom människor, utan källan flödar lika friskt idag från himlen som den någonsin har gjort. Jesus Kristus är densamme igår, idag, så och i all evighet. Och det som de hade, den kraft som de fick, halleluja, den är densamme. Gud är evig. Han är evig, oföränderlig. Jag är, heter han. Han hette jag är då, han heter jag är nu också. Han är, hela tiden är han. Han är oföränderlig. Och han har också gett oss den heliga ande. Så att det här flödet, det som de hade, det kan vi få. Halleluja, vill du ha det, vill du ha mer? Jag vill ha mer, jag bara känner jag vill ha. Jag sjunger som Kalle Öst, Kristina och jag, vi sjöng här på lite kul här i veckan. Jag vill ha mycket, mycket mer utav den kraft som himlen ger. Och ja, man påminner sig om de sångerna ibland. Ja. Så att det jag är hoppfull, kan jag säga. Det är mycket, mycket dåligt som man kan titta på. Och jag brukar beskriva de bitarna också, men det är väldigt viktigt att man är hoppfull. Är man fri eller en fri församling så innebär ju inte det att man bara är fri från en massa saker. Och om man liksom, det fanns en man i apostelgärningarna, han hette Antipas. Det betyder, hans namn översatt till svenska betyder mot allt. Och jag känner att jag är inte det. Inte allt. men nästan allt. Nej då. Men naturligtvis så finns det mycket som vi känner att vi måste liksom visa vad det är för någonting. För det, vi lever ju i den här tiden som Jesus talar om, att många ska bli förvillade, därför att djävulen, han jobbar intensivt med just det, att få liksom speciellt Guds folk, verkar det som. Många kommer liksom som i mitt namn, säger Jesus. Och Paulus, han sa, bland er själva ska män uppträda som talar vad förvänt är. Och det är som att Paulus, han kände på sig att det skulle hända saker. Efter det att han och hans generation apostlarna var borta, så han kände en oro. Bedröva inte anden, säger han. Och förakta inte profetiskt tal. Och pröva allt, behåll det som är gott. Han talar om att vi ska inte kväva elden, utan vi ska verkligen se till. För att vad som är kännetecknet, och nu kommer jag till det en gång till här. Vad som kännetecknar specifikt den första församlingen, det är den helige andes närvaro. Utan den helige ande så är alla de här apostlarna, alla de som fanns i församlingen, de är ingenting. Titta på Petrus när han sitter där vid kolelden och förnekar Jesus 3 gånger inför en liten tjänsteflicka. Och se på de andra, liksom de här. Det är ingenting med oss om vi inte har den helige ande. Vi är precis likadana allihop. Så att när vi liksom förtröstar på vår eget kött och vår egen förmåga, visst, då kan vi göra alla möjliga saker och vi producerar och ordnar och grejer. Men det är kraftlöst. Du kan inte omvända världen med det. Men när den heliga ande kommer över oss, då kan vi vända upp och ner på den här världen. Och den behöver vändas. För den är upp och nervänd. Den behöver vändas rätt. Och det är bara de som kan göra som har Guds ord och den heliga ande. Är du med på det? Jag tänker på Isak. Så han grävde på nytt upp de vattenbrunnar som hade grävts på hans fader Abrahams tid, men som filisterna hade fyllt igen efter Abrahams död. Och han gav dem samma namn som hans far hade givit dem. Så att när Isaks tjänare grävde i dalen fann de en källa med rinnande vatten. Vi vill gräva upp brunnarna. Världens ande har fyllt igen det med jord och allt möjligt. Men vi ska gräva upp dem igen. För vattnet finns där. Grundvattnet har inte sjunkit undan. Det finns där. Halleluja. Vi kanske gräver lite djupare. Halleluja. Amen. Vi vill ha det här friska källflödet. Vi vill leva i det. Halleluja. Jag har ingen aning om hur länge jag hållit på. Ja. Vi gör en paus nu. Eller? Jag vill bara här i slutet berätta lite grann. I nästa pass så tänkte jag lite grann gå igenom det här som jag nämnde om då. Vad som har skett genom historien. Och nämna om lite olika saker och olika skeenden. Och vad som har skett å ena sidan genom friförsamlingarna. Men också då hur institutionskyrkan har handlat. Och se det här, vad som har skett parallellt genom historien. Det är intressant, det är jätteintressant. Nu är det 2000 år, så man hinner ju liksom bara ta en liten, det kallas för snuttifiering. Man tar lite här och lite där. Men det kanske kan ge en liten aptit på att börja titta på det här och se att ja, det finns mycket att hämta i historien. Vi behöver inte läsa den här officiella historien som är skriven av liksom, du vet att det, man brukar säga att det är segerherrarna som skrev historien. Men man kan faktiskt läsa om de här församlingarna. Många gånger så kanske man får gå till domstolarna och läsa protokoll från rättegångar och andra sådana saker. Men det går att få fram material och det är jättespännande. Jag har flera hundra böcker som handlar om det här hemma. När ska jag hinna läsa alla dem? Men jag har läst en del. Jag håller själv på att skriva en bok om det här. Ja, vi slutar där.